Vi har talat om ondskans verklighet, ondskans vidrighet och ondskans vanmakt inför Jesus Kristus. Han som genom sin död och sin uppståndelse har avväpnat härskarna och makterna och vridit deras främsta vapen ur händerna genom att skuldebrevet som våra liv har resulterat i har blivit naglat fast vid korset. Och därigenom har Jesus triumferat över alla ondskans andemakter. Vi ska nu fortsätta och för det fjärde tala om vapenrustningen. Och vi ska läsa vidare i Efesierbrevet kapitel 6. Paulus skriver: ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Vapenrustningen. Låt mig börja med den invändning som jag nämnde alldeles i början här. Varför denna långa krigsmetafor? Varför är Paulus så förtjust i att tala om soldaten? Han gör ju faktiskt det på andra ställen också. Är det inte farligt med sånt militaristiskt språk? Alltså att det leder till hat och terrorism och splittring mellan oss människor. Här vill jag påminna dig om att kristen tro är den mest inkluderande av alla livsåskådningar. Den sätter inte upp en massa vi och dem. Tänk efter på den kristna trons grundstruktur. Alla människor är skapade av Gud och därför viktiga och värdefulla. Därför är de Guds avbilder och värda respekt och omsorg. Alla människor är fallna i synd och har förlorat härligheten från Gud och är separerade från Gud och i sig själva förlorade. Och alla människor bjuds genom evangeliet tillbaka till Gud, att bli Guds barn och få komma tillbaka till sitt ursprung. Skillnaden i kristen tro är inte mellan goda och onda människor, utan mellan den som erkänner sitt problem och den som inte gör det. Mellan ödmjukhet och högmod. Mellan att ta emot förlåtelse eller att avvisa den. Men ändå, varför denna långa krigsmetafor? Varför använder Paulus sånt språk? Krig är något vidrigt. Kan aldrig glorifieras. Det kan vara nödvändigt i en fallen värld. Men det är fortfarande förstås någonting vidrigt. Det är inte för att lyfta fram kriget som Paulus använder sånt här språk. Jag tror att det är några andra saker han vill komma åt. Det första, det är att precis som när det är krig så står det så enormt mycket på spel. Det handlar om liv och död. Det handlar om framtid eller undergång. Och så är det också i den andliga kampen som vi befinner oss i. Det står så mycket på spel så få andra bilder är relevanta jämfört med bilden av soldaten. Och för det andra så finns det en unik aspekt med soldatlivet. När vi nu befinner oss på ett gammalt regimentsområde så kan väl det vara relevant. Bibeln använder många bilder för att fånga vad det innebär att vara en kristen och den kristens relation till Gud. Det finns familjebilder. Gud är vår far och vi är hans barn. Det finns bilden av äktenskap. Av Kristus som brudgummen och vi är Kristi brud. Men det finns också på några ställen tanken att vi är soldater. Vad är det unika med att vara en soldat? Och det skiljer sig från alla andra relationer en människa kan stå i. Man har relationer till sin arbetsgivare och det är klart att man lyder sin arbetsgivare. Men man kan också förhandla med sin arbetsgivare och man kan byta arbetsgivare om man inte gillar vad arbetsgivaren säger man ska göra. Vi ingår förbund med varandra, men de innebär ju inte en oförbehållsam plikt att i alla lägen lyda den andra. Man måste fortfarande kunna prata om saker. I en familj eller i ett äktenskap till exempel. Och man är inte förpliktigad att gå med på vad som helst. Vad är det unika med soldatens roll? Det är ju att man på grund av den allvarliga situationen är ställd under order. Under en absolut lydnad där det är straffbart att bryta ordern. Och det är också tillsammans med familjebilden och äktenskapsbilden som talar om vår nära relation till Gud. Det är också en dimension. När vi bekänner Jesus som Herre så hamnar vi också i en förpliktelse att så som soldaten gå när orden kommer. Lyda när överbefälhavaren talar. Varför? Därför att det står så mycket på spel. Därför att det är en sån unik situation där andras liv och det egna livet står på spel. Så, det här är inte krigsromantik. Krig är vidrigt. Och Jesus var ingen militär fältherre. Det här tål verkligen att säga. De första kristna stod inte för teokrati, någon sorts gudsstat. Man utbredde riket, inte med svärd, utan med andens svärd som är Guds ord. Och med kärlekens gärningar. Korstågen och statskyrkan och sammanblandningen mellan kristen tro och makten. Det är någonting som har krypit in senare och som det är fullständigt omöjligt att motivera eller försvara utifrån Nya testamentet. Vem är den största erövraren i historien? Ja, de flesta skulle ju nämna just militära fältherrar. Vem är den största erövraren i historien? Är det Alexander den store som på 300-talet före Kristus lade så stora områden under sig? Erövringar som gav upphov till hela den kulturkrets som vi kallar för hellenismen. Eller var det Julius Caesar som på århundradet före Kristus var en sån framgångsrik fältherre? Eller var det Genghis Khan som på 1200-talet grundade mongolväldet, världshistoriens största sammanhängande imperium? Eller var det Napoleon som under sina glansdagar besegrade andra folk och länder och lade stora delar av Europa och Egypten under sig på 1700-1800-talet? Nej, svaret är världshistoriens största erövrare. Ingen av de militära fältherrarna, utan det är Jesus Kristus. Han har besegrat, inte andra folk och länder med militär makt, men han har besegrat och vunnit folk åt sig genom att tjäna och ge sitt liv. Och genom sin kärlek har han vunnit människor genom hela historien. Han är den största erövraren och han använde aldrig vapen. Det måste vi ha med oss när vi nu ska gå in i det bildspråk som Paulus använder. Paulus talar nu om vapenrustningen. Att vi i den andliga kampen vi står i ska ta på vapenrustningen. Han anknyter i sitt språkbruk till Jesaja. Om du vill göra ett bibelstudium när du kommer hem så kan du läsa i Jesaja kapitel 11 och kapitel 52 och kanske framförallt i Jesaja 59. Där Israels Gud använder den här sortens bildspråk och talar om hur han klär sig i frälsningens hjälm och klär sig med rättfärdighet som ett pansar för att utföra frälsningen av Israel. Så när vi ska ta på oss vapenrustningen så handlar ju det om att ikläda oss Herren. Men vad betyder det konkret? Paulus går igenom en militär rustning som den såg ut i antiken och går igenom bit för bit. Vad innebär det rent konkret? Vapenrustningen. Ja, det är ingen fysisk utrustning, det är inget som vi tar på oss utan på vår kropp. Det här är en bild, en metafor för en inre verklighet. Och jag tror att Petrus är den som bäst kan hjälpa oss att förstå vad Paulus vill komma åt. Petrus använder nämligen också tal om rustning. Och att vi ska väpna oss. Det står så här i första Petrusbrevet kapitel 4, vers 1. Det handlar om att Kristus har dött för oss. Att han i sin kropp har dött för oss. Och så fortsätter Paulus och säger, Petrus och säger, när nu Kristus har dött för oss, citat, ska ni också väpna er med hans sätt att tänka. Ni ska väpna er med hans sätt att tänka. Vapenrustningen, det handlar om hur vi ska tänka som kristna om det som vi har fått i Kristus. Vi talar ju ofta om att väckelsens folk var läsare. Och själva poängen med att läsa, det är ju inte bara att man ska passera ett visst antal ord med ögonen, utan det är att man tar in en viss information, ett budskap. Och att man fyller på sitt tänkande. Den som är läsare är också tänkare, inte i någon sorts akademisk eller filosofisk mening. Det är inte intressant här. Men i allmän mening att man förstår. Tänk så många av de kristna nyckelorden som Paulus använder när han talar om den här rustningen. Han talar om sanning, rättfärdighet, evangeliet, tron, frälsningen, anden, Guds ord. Det är de allra flesta av de kristna nyckelorden. Det är vad de orden står för som vi ska fylla vårt tänkande med. Vi ska rusta oss med den rikedom som finns i de här begreppen. Det är ett aktivt val från vår sida dag för dag. Använda de gåvor och förmåner och resurser som Herren har gett oss, som vi har i Kristus. Paulus går igenom 6 delar av en romersk soldats rustning. Det är nästan bara försvar alltihopa. De 5 första är till försvar. Och det är ju viktigt att notera. Därför att det här handlar inte om att vi ska inta ett fiendeland. När Herren har vunnit seger åt oss. Vi ska behålla den seger som Herren har gett oss. Och det är därför som huvuddelen är försvar. Vi ska inte strida för att besegra djävulen. Det har Jesus gjort. Han är besegrad och segern är vår. Och vi ska nu behålla den seger som Herren har gett oss. Låt oss titta på de 6 delarna. Den första delen är sanningens bälte. Ja, då får man säga att den första delen är ju faktiskt inte en del av rustningen. Det här är ett förberedelse innan du tar på dig rustningen. Bältet, det var någonting man hade om livet och som man använde för att fästa upp manteln eller den långa livklädnad man hade som gick ända ner till fötterna. Och som om man lät den hänga hindrade en i rörlighet och snabbhet och smidighet. Och det var helt värdelöst att sätta en rustning utanpå det. Alltså måste man börja med att fästa upp den här inre klädnaden. Och det gjorde man i ett bälte. Och nu säger Paulus alltså att det första vi ska göra, det är att vi ska ta på oss sanningens bälte. Satan ljuger. Han är en lögnare från begynnelsen. I den andliga kampen är därför sanning helt avgörande. Man ska personligt knyta sanningen runt sitt liv. Och Paulus kommer sen att gå igenom bit för bit vad den här sanningen innebär. Man behöver helt enkelt inte bara i allmän mening säga nej, men jag tror på kristendomen, jag tror på Bibeln. Man behöver personligen ta till sig sanningen i den kristna tron. Nu hör jag direkt en postmodern invändning. Unga människor säger, ah, det här blir jag så trött på. Sanningen. Läror och doktriner. Massa systematiskt tänkande. Det där är egentligen farligt. Människor som bestämmer sig för det är på det här sättet. Och motsatsen är fel och falsk. Nej, jag tycker vi ska lägga ner, säger många människor. Tal om sanning, om läror och doktriner och så. Nej, jag tycker vi ska tänka så här. Att det är väl upp till var och en att bestämma. Man ska inte försöka påverka andra människor med sin egen uppfattning och övertygelse. Låt var och en bestämma själv. Så ska vi tänka. Min kommentar till det är ju att det där lät ju precis som en lära. Som man försökte pådyvla andra människor. Alltså exakt det som man kritiserar gör man själv. Om du börjar fundera kring det så finns det ingen väg undan tanken på sanning eller på en lära. Och det finns ingen möjlighet att hålla någonting för sant utan att du också därmed kommer att påverka och vilja påverka hur andra människor ska tänka på det området. Så du har inget val mellan en lära och ingen lära. Det enda val du har det är mellan bra och dåliga läror, sanna och falska läror, ohållbara och hållbara läror. Det är så viktigt att tänka igenom det här. Och vi behöver lära oss att sätta vår tilltro till sanningen. Här har vi ett jättestort problem i svensk kristenhet idag. Det är ju allt vanligare att vi i vårt förhållningssätt till sanningens bälte, till sanningen som finns i Guds ord, att vi läser Bibeln och så säger vi, oh, det där gillar jag. Älskar sin nästa. Ja, fast det där kan jag inte köpa, Jesus som enda vägen. Ja, men det där, det gillar jag faktiskt, att vända andra kinden till. Ja, men det där kan man ju inte tänka att sex bara hör till äktenskapet. Ja, men det där var ju jättebra, älska sin nästa, det är men en dom, nej, det vill jag. Och så läser vi Guds ord och plockar. Det vi behöver hitta tillbaka, det är att vi måste låta Guds ord läsa oss. Om du börjar ta Guds ord på allvar så ska du se att det är precis den motsatta processen kommer att inledas. Att Guds ord säger om dig och ditt liv, det där är bra. Men det där är inte hållbart. Det där gillar jag. Men det där måste du omvända dig ifrån. Det där är riktigt. Men det där är en synd. Och så blir det Guds ord som kommer att läsa ditt liv och utmana dig. Och dekonstruera dig för att kunna bygga upp dig till det som Gud har ämnat. Istället för att det är du som ska läsa Guds ord och plocka sönder det. Och plocka det som du tycker känns för stunden vettigt. Det här är ett av de viktigaste områdena om vi tar oss som Guds folk i Sverige. Vi behöver hitta tillbaka till det här fasta förtroendet för Guds ord. Jag skulle önska att det var många fler som hade ELM:s underrubrik, bibeltrogna vänner. Vi skulle behöva hitta tillbaka till det. Inte bara som någon sorts teologisk princip, den är viktig, men på det personliga planet. Att vi ta vårt avstamp i Guds ord. Att vi har personliga övertygelser. Men för att göra en liten utvikning här. En hel del av er vet att jag arbetar för någonting som heter Svenska Evangeliska Alliansen. Och en av våra nyckelpunkter, huvudpunkter, det är just att försöka skapa ett nätverk av kristna, oavsett vilket sammanhang man finns i, men som vill ha Bibeln som auktoritet, som vill ta Guds ord på allvar, som vill utmana varandra att låta Bibeln läsa vårt liv. Mer än att vi sorterar i Bibeln. rent kulturellt så skulle jag säga att vi också har här i Sverige ett lite speciellt problem. Vi är ju såna här lite underdåniga och väldigt samarbetsvilliga. Vi har böjt oss för kungamakten, vi har böjt oss för statskyrkan, vi har böjt oss för det statsbärande partiet. Vi älskar att tillhöra majoriteten och tycker det är oerhört jobbigt när det blir friktion och man själv avviker. Det skönaste vi som svenskar vet, det är ju att om någon påstår någonting, att vi då kan svara precis. Åh, vad skönt det är att inte behöva säga emot, inte ha sånt jobbigt och säga, nej, så tänker inte jag. Och vi har en ganska massiv press på oss att inordna oss i ledet, att tänka det politiskt korrekta. Och här menar jag att vi har en väldigt viktig uppdrag att våga vara självständiga, att tänka själv, att fatta egna beslut och våga stå för det som vi tror på och det som vi är övertygade om. Vi skulle behöva mycket mer av det som är självklart i USA, där man ju säger I have the right to my opinion. Jag har rätten till min åsikt. Oavsett hur alla andra tänker och tycker och tror, så har jag rätten till min åsikt, min övertygelse, min tro. Och jag har rätt att uttrycka det offentligt. Jag har rätt att leva i enlighet med det. Just eftersom detta är ett område där vi är väldigt tillbakapressade och där den naturliga tendensen för oss är att anpassa oss och huka oss och lägga oss lågt, så har vi i Evangeliska Alliansen lanserat någonting som vi kallar för manifest för samvetsfrihet. Och där en av huvudpunkterna är just rätten att offentligt få tycka och tänka och tro som man själv vill. Och man ska inte behöva bli uppfostrad av staten att tänka det politiskt korrekta. Om du tycker sånt här är viktigt, så ska du komma bort till vårt bord som finns borta vid boktältet. Där kan man skriva på manifest för samvetsfrihet. Och jag menar att det här för de kommande 10 åren är en nyckelfråga för oss. Att behålla yttrandefriheten, religionsfriheten och behålla rätten att själv kunna knyta sanningens bälte runt sitt liv. Oavsett hur stark kontrasten är mot det omgivande samhället. Så sanningens bälte, det är egentligen inte en del av rustningen, det är förutsättningen för att du ska sen kunna ha kunna agera med rustningen på, att du tror på sanningen, sanningen i Guds ord. För det andra, rättfärdighetens pansar. Det som Paulus syftar på här, det är det skyddet som soldaten hade över bröstkorgen. Det som skyddar de vitala organen. Du kan överleva för en skada i armen eller i benet. Men du måste skydda de vitala organen, och därför hade man ett pansar över bröstkorgen. Nu säger Paulus att det är rättfärdighetens pansar. Så det som vi ska sätta som ett skydd över våra vitala organ, det som är det livsviktiga skyddet, det är rättfärdigheten. Ja, nu har vi ett sånt problem att det är ett helt hopplöst ord på svenska. Vad betyder rättfärdighet? Det är ju ingen ung svensk som kan definiera vad det står för. Så är det ett nyckelord. Det har en juridisk bakgrund. Det handlar om att bli frikänd i en domstol, att vara anklagad men bli frikänd, förklarad icke skyldig. Det handlar om, vi skriver om det lite, om att bli bedömd och bli bejakad. Och nu är vi inne på någonting som unga människor idag tänker på var enda sekund av sitt vakna liv. Att bli bedömd av andra, och det är enormt viktiga i att bli bejakad. Vi har ju en hel underhållningsbransch som just nu bara sysslar med detta i alla de här utslagningsprogrammen, som kan ta Idol som typexemplet, där du ska ställa upp, du blir bedömd och några blir bejakade. Och det är då fantastiskt är att människor ser på dig och så bejakar vem du är. Och i vår kultur så är vi så fullt upptagna med att presentera en yta som människor ska bedöma. Och så hoppas vi, längtar vi efter att vi ska bli bejakade. Det Paulus nu tänker på, det är den yttersta bedömningen och den yttersta bejakelsen. När Gud ser på ditt liv, han som ser igenom all yttre image, han som ser igenom allt smink som vi sätter upp för att dölja hur det egentligen ser ut. När han bedömer dig, vad händer då? Och det helt fantastiska med det kristna evangeliet, det är ju att genom vad Jesus har gjort för oss så får vi tillgång till en bedömning och en bejakelse som vi aldrig skulle kunna få utifrån våra egna liv. Gud tittar på Kristus och bedömningen av honom och bejakelsen av hans liv tillfaller oss när vi tar emot Kristus. Alla människor strävar ju efter detta. Det finns i vår tid två olika sätt att tänka kring sin bedömning och sin bejakning. Det kan vara sekulärt. Man tänker bort Gud och en andlig verklighet och religion och allt sånt. Och så arbetar man på sitt yttre, på sin karriär, på sin framgång, på sin status, på sitt anseende. För att bli bedömd och om möjligt bejakad av människor som man tycker är viktiga. Eller religiöst. Alla världens religioner handlar ju om detta, att människor försöker bygga ett liv och så bär man fram det inför Gud och hoppas att han ska kunna bejaka det. Evangeliet är fullständigt unikt. Det är inte att jag presenterar mitt liv inför Gud, utan det är att Kristus presenterar sitt liv och sin död inför Gud. Och Guds bedömning av det tillfaller mig. Och det är detta som när Satan anklagar mig, när samvetet anklagar mig, som jag måste rusta, väpna mig med det tänkandet. I Kristus är jag rättfärdig. För det tredje, villighetens skor, som kommer från fredens evangelium. Det ord som Paulus använder om villighetens skor, det är ett ord som handlar om lätthet. Ni vet hur ofta vi är tyngda, vi människor. Hur vi rör oss just nertyngda. Det underbara med fredens evangelium, det är att genom att det lyfter bort människans skuld i relation till Gud och kan försona människors relationer till varandra, så skapar det en lätthet. Den lätthet som soldaten behövde. Från Alexander den stores arméer så började man bli mycket noga med vilken sorts skor soldaten skulle ha på sig. De måste vara smidiga, de måste vara lätta och samtidigt måste de vara så starka så man skulle kunna trampa på vassa saker. Den sortens minor man grävde ner spjutspetsar i marken, riktade uppåt och la löv över. Och soldatens sko måste klara det. Och samtidigt måste den vara lätt och smidig så att soldaten var snabb. Annars var han ju förlorad. Den måste ge bra fäste så man inte halkade. Då var man förlorad. Evangeliet, fridens evangelium, skapar den sortens lätthet och smidighet genom att det yttersta som tynger en människa, det har Kristus lyft av. Och plötsligt finns det en villighet på ett helt nytt sätt. För det fjärde, trons sköld. En del av oss som har sett gladiatorfilmer och annat måste här göra om vår bild. Vi kanske tänker om den romerske soldaten att han har en liten rund platta som sköld framför sig och står där med sitt svärd. Det Paulus syftar på här, det är snarare en dörr. Alltså det är en sköld som täcker hela soldaten. Om ni har sett Sagan om ringen så finns det en del sådana scener där man mer kan förstå hur de vänder upp skölden och den skyddar hela personen. Så var det ju när man skulle inta en stad och det kom brinnande pilar uppifrån murkrönet och man hällde brinnande olja på den invanderande armén. Kan man inte stå där med en liten rund sköld, då måste du ha någonting som täcker hela din kropp. Och nu säger Paulus att det är tron. Tron på Jesus Kristus måste täcka hela ditt liv. Intressant, i Lukas kapitel 8, när det stormar på Genesarets sjö och lärjungarna är oroliga att de ska gå i kvav och de väcker Jesus. Vad frågar då Jesus? Han frågar, var är er tro? De tror ju på honom, de är hans lärjungar. Men han frågar, var är tron? Varför har ni gömt undan den? Varför i det här läget låter ni inte tron på vem jag är täcka hela ert liv? Tänk efter på ditt vardagsliv. Tror du inte ofta som Jesus skulle vilja fråga dig, du som tillhör honom, du som tror på Jesus, och så har du ändå stoppat undan din tro någonstans? Och han frågar oss, var är din tro? Du behöver låta trons sköld täcka hela ditt liv, hela din dag. För det femte, frälsningens hjälm. Någonting som Paulus också talar om i första Thessalonikerbrevets femte kapitel och åttonde vers. Frälsningen som ju i Nya Testamentet har både en förfluten mening, vi blir frälsta när Kristus dog för oss. I vårt eget liv kan vi se tillbaka på tron och dopet när vi förenades med Kristus. Den har en nutida aspekt att Kristus frälser oss nu. Men den har också i Nya Testamentet och väldigt ofta en framtida aspekt av den frälsning som kommer. Vi behöver sätta hoppet om den frälsning som en dag ska ta över hela universum. Vi behöver sätta det hoppet som en hjälm över vårt huvud. I höstas hade Svenska Dagbladet en artikelserie som heter Rusets kraft. En alkoholläkare sa så här. I det perfekta alkoholruset upplever man hur tiden verkar upphöra, hur framtiden och det förflutna förlorar sin betydelse. När det förflutna tonar bort försvinner skuldkänslor och när framtiden sveps in i dimma känner vi ingen ångest. Ruset är ett sätt att kapsla in människan i nuet. Här och nu är det enda som betyder någonting. Och vi ser vår kultur i en rasande jakt efter detta ögonblick då det förflutna försvinner och framtiden läggs in i dimma. Och man kan befinna sig bara i nuet. Den kristne behöver inte fly. Det förflutna har vi lagt vid Kristi kors. Framtiden är tillsammans med Herren. Och därför kan vi leva i nuet. Inte i en dimma där vi blundar för historia och framtid. Utan vi kan leva fullt ut. Vaket och öppet inför både det förflutna och framtiden. Vi behöver ta på frälsningens hjälm. Här behöver vi hitta tillbaka till det kristna hoppet. Tänk dig en krigsskådeplats. Du tillhör en armé som är i underläge. Du slåss mot en övermäktig motståndare. De är för många, de är för starka. Det är alldeles uppenbart att du kommer att förlora. Det är ofta så det känns, det är ofta så vi tänker, det är ofta så det ser ut. Men så får du information från stridsledningscentralen. En armé fem gånger större än motståndarna är på väg. Du ser dem inte nu, du kommer alldeles strax att synas borta vid krönet. Just i ögonblicket så gör det ingen skillnad. Och ändå, bara att få den kunskapen förändrar ju allt. Det är en seger med på väg. Och det är den frälsningens hjälm som vi behöver sätta över vårt huvud. Hoppet om att en dag så träder Jesus in i historien. En dag avstannar allt det som nu pågår. Därför att segerherren kommer. Och för det sjätte, till sist, andens svärd. Och då möter vi mycket intressant det enda offensiva vapnet. Och nu avrundar Paulus på samma sätt som han började. Det började med sanningens bälte runt vårt liv. Och sanningen finner vi i Guds ord. Och nu slutar det med andens svärd som är Guds ord. Det är den första och den sista delen av rustningen. Därför att hela den här metaforen, bilden av soldaten, det handlar om att låta sig präglas av vad ordet säger. Och vad ordet säger om Jesus, det han står för, det han har gjort och det han kommer att göra. Vårt offensiva vapen är aldrig makten, är aldrig våldet, är aldrig tvånget, är aldrig ofriheten. Vårt offensiva vapen är alltid Guds ord. Det är det vapnet vi ska använda i världens mest sekulariserade kultur. Att presentera budskapet om Jesus. Och vi ska göra det utifrån Guds ord. Du och jag har fantastiska förmåner och resurser i evangeliet om Jesus. Vi står i en daglig kamp. Nya testamentet har aldrig utlovat att kristet liv skulle vara enkelt. Men vi har underbara förmåner. Och därför, till dig och mig, låt oss nu hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Herre, hjälp oss att leva i ljuset av det som ditt ord säger. Hjälp oss att rusta oss med detta sätt att tänka. Hjälp oss att tillämpa det som du har gett oss i evangeliet. Av sanning, av rättfärdighet. Av tro och av frälsning. Av villighet. Och av andens värld som är Guds ord. Vi prisar dig, Herre, för att du är segerherre. Och att vi får leva i din seger. Amen. Påminner gärna att ni är välkomna ner till vårt bord för att titta på det här manifest för samvetsfriheten.